Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Vi går ju in i ett nytt år nu, 2026. Och det är ju alltid så här en växlingstid för många av oss. Vart kanske lite mer ledigt, lite mer paus. Kanske tid för eftertänksamhet mitt i stök och annat. Och sen tid för att blicka lite framåt. Och idag så tänkte jag utgå från den texten som är kyrkårets text idag. Som handlar om Guds hus. Och den tar oss med in i Johannes evangeliet, det andra kapitlet. Ska läsa den texten alldeles snart. Men innan det så funderar jag på bara en fråga. Har du någon gång blivit riktigt arg någon gång? Kanske de senaste dagarna. När du har varit med släkt. Eller utan släkt, vad vet jag. Nej, men du blir så där liksom riktigt arg och upprörd. Kanske för något som du upplever som orättvist för dig. Och känner du inte igen den känslan den senaste dagarna så har jag ju mött den hos andra. Inte hos mig själv. Senast när jag var ute och körde bilen och skulle göra en vänstersväng och bilen som stod och skulle köra ut på huvudvägen jag befann mig på var så föraren i bilen i alla fall, jag tror inte bilen var stressad men föraren ville verkligen fram och hade så svårt att vänta in att jag svängde färdigt så den sladdade förbi och körde in bakom och så snabbt och liksom körde ut häftigt och jag såg på föraren hur han skrek i bilen utifrån att han fick vänta de där tre extra sekunderna. Tänk vilken orättvisa som kan drabba oss i livet. Du kanske känner igen i alla fall känslan från barndomen. När någon förälder eller någon vän, kompis, något syskon gjorde saker som gjorde att du kände dig fruktansvärt orättvist behandlad. Ja, jag ser igenkännande blickar i den yngre generationen som inte vågar titta på sina föräldrar just nu men gärna skulle vilja göra det. Och så kanske vi ibland har känt den där känslan när vi möter någonting som inte bara handlar om oss själva. Utan när vi möter någonting där vi upplever en stor djup orättvisa för att någon annan blir drabbad av den orättvisan. Och så blir vi så där riktigt arga över orättvisan. Men det stannar inte bara vid en känsla utan det får oss att vilja agera. Och inte bara vilja agera utan vi gör någonting åt det. Har du varit med om det? Någon gång. Det är det vi möter hos Jesus i den här texten. Hur han tappar det, kokar över och agerar. Låt oss läsa Johannes evangeliet, det andra kapitlet. Judarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han, bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det stod skrivet, lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Judarna sa då till honom, vad kan du visa oss för tecken du som gör så här? Jesus svarade, riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på 3 dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå igen på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Så här möter vi Jesus i templet, och vi möter honom i upprördhet, och han agerar ut sin upprördhet genom att binda en piska och driva ut en del människor från den platsen och välta bord med växelmynt. Och han gör det på den här platsen som han kallar för sin faders hus. Templet, platsen för tillbedjan av närhet till Gud. Där böner, sånger och offer av djur vid det här tillfället uttrycker på olika sätt tillhörigheten att vilja höra hemma hos Gud och höra samman med Gud. Och det här området är uppdelat i flera olika avdelningar där den längst in liksom i tempelområdet, längst fram så finns det allra heligaste. Där får bara en överste präst gå in och förrätta böner och offer en gång om året. Och utanför det så är platsen för offren där prästerna rör sig med sina sånger och sina böner och offertjänsten. Och utanför det så går en gräns, och utanför den gränsen så kan de judiska männen i samhället röra sig i sin tillbedjan. Och utanför det så är det hedningarnas förgård. Där får de judiska kvinnorna röra sig, och hedningar, sådana som du och jag som finns här inne. Så vi hade aldrig fått komma närmare än just till den här yttre platsen. Och på den pågår då kommers. Här växlas mynt, romerska mynt, mynt från andra områden i romarriket till tempelmynt. Och så kan man köpa offerdjur som man sedan lämnar vidare in, och så offras det längre fram. Men man får aldrig se någonting av det om man rör sig på det här området. Det heliga är liksom skymt av massor med olika hinder. Och det är det som gör att Jesus nu profetiskt agerar och visar vad är det han har kommit för att göra. Han agerar kraftfullt för att de här olika religiösa mönstren hindrar människors närhet till den Gud som vill möta dem. Det skymmer sikten för de flesta människorna, och han visa med sitt agerande att Gud öppnar nu vägen hem för varje människa att komma hela vägen fram. Inte bara i en försmak av det heliga där inne, utan ända fram till Gud ska kunna varje människa kunna röra sig. Och han säger, gör inte min fars hus till en saluhall. Och lärjungarna förstår när de är med om det här och han börjar prata, så förstår de att det knyter an till en text från Gamla testamentet, att hans lidelse, att han brinner så starkt för den här platsen, kommer förtära honom på något sätt. Det är först efter hans uppståndelse som de kommer förstå hela bilden av det som händer den här dagen. Just nu är de mitt uppe i ett händelseskeende, men det är först längre fram de kommer se och kunna förstå och tolka det som händer. Att det här handlade om Jesus som Guds tempel. Att det sker en fokusförflyttning från den här platsen med tegelstenar och den här mäktiga platsen till Jesus som person. Och att han genom sin död och sin uppståndelse efter 3 dagar, nu är tempelplatsen för alla människors tillbedjan. Nu är det inte längre stenarna på den här platsen, utan det är Jesus själv som samlar mänskligheten i tillbedjan till Gud. Det är han med sitt liv som öppnar vägen hem för oss människor. Och jag tänker att det är precis som för oss här idag. Ibland när vi är mitt uppe i saker så ser vi inte riktigt och förstår inte riktigt vad som pågår. Men i ljuset efteråt, när saker och ting har lagt sig lite grann och nya saker har hänt, så kan vi titta tillbaka på någon form av lång linje av liv och se mönster. Vi kan se skeenden, och vi kan förstå att Gud också var med när vi anade och kände just då att han var frånvarande. Jesus flyttar i alla fall fokus till sin död och sin uppståndelse och till sig själv som kärnpunkten för tillbedjan. Det tempel han talade om var hans kropp. Från en byggnad av sten till hans egen kropp. Och därför blir evangelierna så viktiga när vi ska förstå vem Gud är. I sin kropp när han vandrade runt här på jorden och tjänade och visade vägen hem för oss människor, så möter vi hur Jesus visar Guds helighet på ett annat sätt än vad kanske tempeltjänsten gjorde. Att den var dold, den var obegriplig och den var bortanför det mänskliga livet, så visar Jesus att Guds helighet kliver in mitt i det som är våran vardag och våra vardagssituationer. När det är jobbigt hemma, när det är svårt i vår vardag, när sjukdom drabbar oss, när vi brottas med skam och skuld. Där visar sig Guds helighet genom Jesus Kristus. När Gud ger uttryck för sin barmhärtighet, för sitt helande, för sitt upprättelse av olika människor, av oss människor. Därför blir evangelierna nyckeltexter för oss att förstå Guds helighet genom Jesus Kristus. Inte dold, inte skymd för någon, utan närvarande i det som är våran vardag. Och det är Jesus och det han gör genom evangelierna som blir orsaken för lärjungarnas tillbedjan och människors tillbedjan. Hans kropp är templet. Det han visar av Gud leder till tillbedjan av Gud. Och på samma sätt är det för oss här idag. Det är hans närvaro i det som är det vardagliga, att han är nåbar i det vi är, i det som pågår i våra liv. Att det inte finns något hinder mellan oss och där vi befinner oss och vem Gud är. Att vi kan också möta Gud med våran längtan, med våra förhoppningar, med våran bön om att hans närvaro ska fylla våran vardag. Där är han närvarande i det som pågår, mitt i samhället, mitt i vår vardag. Jesus visar konkret, bara några dagar senare, anar jag, för det står i det Johannes evangeliet i 4:e kapitlet, att han möter en kvinna vid Sykars brunn. Hon är samariska, hon är utstött ur gemenskapen av vänner i samhället. Hon är inte en del av samhället längre, hon går där själv ut för att hämta vatten sent på förmiddagen, mitt på dagen. Och där kommer hon och möter upp med Jesus. Och i ett samtal kring tro så visar Jesus att han öppnar med sitt liv vägen hem för varje människa. Ni kommer ihåg det jag sa alldeles nyss, att kvinnor och hedningar fick först bara röra sig i det yttersta området av templet. Det var platsen för bland annat den här kvinnan, och hon sökte sig till Jerusalem någon gång. Och nu säger Jesus i ett samtal till henne att vägen till tillbedjan i ande och sanning är öppen också för dig. Ni har lärt er att det är på det här berget som man ska tillbe. Jag säger att det är Jerusalem som är platsen för den tillbedjan genom historien. Men de platserna är helt oviktiga längre. För nu kan varje människa tillbe Gud i ande och sanning. Den är redan här, den tiden. Den är nu. Den är för dig. Och Jesus öppnar vägen hem för henne till tillbedjan den dagen. Du kan läsa mer om det i Johannes evangeliet i 4:e kapitlet. På en resa med folkhögskolan där jag är anställd så åkte vi till Jerusalem 2017. Och det var all personal som blev medbjudna på den här resan, och vi som åkte hade alla möjliga religioner i våra liv med oss till Jerusalem. En stad, religionens stad, med många olika religioner som tar sig uttryck där. Det var ateister i personalen. Det var människor som tillhörde islam. Människor som tillhörde kristendom och judendom var representerade i personalen när vi landade i Jerusalem. Och när vi kommer in i staden så besöker vi lite olika platser, vi träffar olika människor. Och nu är vi ju olika som människor, hur vi berörs av platserna vi befinner oss på. Men en av de här dagarna så gick vi upp på det tempelområdet som beskrivs i den här texten jag precis har läst. Där står nu Al-Aqsa-moskén som är byggd på 600-talet efter islams erövrande av Jerusalem. Så uppfördes en moské där, och i islams tradition så står det i en av Koranens texter om att Mohammed tog sig till Jerusalem i en förflyttning en natt från Mekka till Jerusalem och landade på tempelplatsen. Och på berget där så säger man att hans fotavtryck sitter på den här tempelplatsen. Och på området är det två stycken moskéer uppförda. Och när vi kommer upp på det här området och rör oss på tempelplatsen och moskéområdet så samlas vi efter en stund och har vandrat runt där, och en del har utfört böner på de olika platserna. Och så säger en av mina kollegor som är muslim, han säger, för att försöka knyta an till vår gemensamma längtan efter Gud, så säger han, för att förklara liksom vidden av att få ha bett bön just på den här platsen för honom. Ja, men Håkan, det är som du tänker dig, liksom, vi har ju varit i andra kyrkor nu, vi har varit i Getsemane trädgård, vi har varit i gravkyrkan och på olika platser. Där är ju liksom Gud närmare dig än på andra platser. Där är ju Gud närvarande och dina böner når Gud lite bättre. Och så är det för mig, att när jag har bett mina böner på den här platsen, den tredje viktigaste platsen i min tro, så är det som att varje bön räknas 1000 gånger mer än bönerna jag ber där hemma. Och jag tänkte, jag förstår att det känns så för dig, men för mig är det inte så. Och nu är vi som sagt olika. Jag brukar inte imponeras av religiösa platser, utan de kan nästan snarare bli ett hinder för min tillbedjan. När jag går in i en kyrka, en stor katedral, så förundras jag inte. Andra förundras, och det får man gärna göra. Men jag berörs inte riktigt känslomässigt av tillbedjan på de platserna. I alla fall väldigt sällan. Och någonstans i alla fall så väcks den här texten till liv som vi har läst för mig idag. Att tillbe Gud i ande och sanning innebär att Gud genom Jesus Kristus är närvarande för din tillbedjan. Lika närvarande var du än befinner dig, som här i kyrkan idag. Men inte bara här. Utan var du än är, en del kanske lyssnar på den här predikan i efterhand på nätet. Där du är, i ditt lyssnande den här dagen, där är Gud lika närvarande som här i den här gudstjänsten. Där är Gud lika närvarande som han var när vi var uppe på tempelområdet och vandrade omkring. Där kan tillbedjan i ande och sanning äga rum. Gud är alltid närvarande tätt in till våra liv för att möta oss med sin närvaro. Så att vi med våra ord och våra sånger och vår längtan kan ge uttryck för att vi vill tillhöra och vara nära Gud. Det tempel han talade om var hans kropp. Jesus som templet, som samlingsplatsen, som det som för oss samman med Gud. Och det ligger en djupare dimension i Jesu ord om att hans kropp är det templet. Det templet uppstår när människor kommer till tro på honom och börjar tillbe honom i andlig sanning. Det templet uppstår när du och jag börjar relatera våra liv till Gud. Och börja relatera till andra människor som bär den tron tillsammans. Där uppstår det templet, säger Bibelns texter. Nya testamentet är fullt av det bildspråket längre fram när vi läser breven. Om att Jesus som tempel tar sin kropp och sin boning i människor som dig och mig. Och vi blir med våra liv, var och en, som tegelstenar i ett mäktigt tempelbygge. Så här skriver Paulus i Efesierbrevet, det andra kapitlet. I en enda kropp försonade han, alltså Jesus, de båda med Gud genom korset. Och de båda är folken judar och de alla andra folk hedningar. tillsammans förenade genom korset i tillbedjan av Gud. Där dödades fiendskapen mellan människor. Jesus har kommit med budskapet om fred för er som var långt borta och fred för de som var nära. För de som var långt borta, människor som du och jag, från de som var nära, judar som han själv. Ty genom Jesus kan vi både vi och ni nalkas fadern i en och samma ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Du och jag får hitta hem hos Gud. Och så kommer bildspråket. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna som grund och Kristus själv till dess hörnsten. Här har vi evangeliets texter, vi har Bibelns olika texter av profeter och apostlar som har förmedlat evangeliet till oss. Och genom Jesus hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Så varje troende som en sten i det här tempelbygget. Våran gemenskap är tänkt att visa på Guds närvaro i den här världen. För tillbedjan i ande och sanning stannar inte vid att säga sanna ord om Gud eller sjunga sanna sånger om Gud eller be böner till Gud. Utan tillbedjan av Jesus tar sig alltid uttryck i våra relationer och handlingar. Vi ska inte läsa igenom hela Romarbrevet i 12:e kapitlet idag. Men ska du läsa en text den här dagen när du kommer hem så vill jag rekommendera dig att läsa Romarbrevet 12 lite lugnt och stilla. För det börjar med ett uttryck för att vi får vända oss till Gud, tillbe honom och överlåta våra liv utifrån att Gud med sin barmhärtighet har sagt att vi är välkomna hem, så får vi be till honom, lämna över våra liv till honom. Och i det så börjar ett liv förändras och förvandlas. Uppmaningen är att vi inte ska anpassa oss efter den här världen utan låta oss omformas, förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. Gud förändrar vårt sätt att se på världen när vi börjar överlåta oss till honom. Och sen förmedlas det i texten hur vi är som en kropp. Jesu kropp här på jorden med våra liv. Deltar vi som olika delar, med olika uppgifter, med olika gåvor. Och fastän vi är många så är vi en enda kropp i Kristus. Så templet och kroppen, Jesus själv blir närvarande i gemenskap och människors liv som våra. Och så följer texten på med hur det där blir konkret i det vardagliga livet. Att inte acceptera ondska. Att med kraft stå kvar i Guds godhet. Att vara människor som uttrycker generositet, tillgivenhet. Överträffa varandra genom att lyfta upp varandra och på det sättet tjäna Gud. Och så talas det om att hålla ut i den där tillhörigheten, att fortsätta be, hjälpa varandra, visa den där gästfriheten och även välsigna dem som vill en illa. Att glädja sig med dem som glädjer sig och gråta med dem som gråter. Så tillbedjan är dina sånger och böner när du medvetet vänder dig till Gud. Men det är mer än så. Det är dina suckar en vanlig dag. Det är din längtan efter att Guds vilja ska ske här på jorden så som i himlen. Det är när du väljer att stanna upp och bara lyssna in Gud och vara stilla inför honom genom att läsa ett bibelord och vila i det. Det är tillbedjan när du firar gudstjänst. Det är tillbedjan i ande och sanning när du ber för en vän som har det svårt i skolan. När du ber för den som är sjuk i gemenskapen. När du sluter upp vid någon sida för att dela glädjen med den. När du gråter med dem som gråter. när du står kvar och väntar på det där bönesvaret tillsammans med någon som lider. När du blir arg över orättvisa som bryter sönder den fattiges rättigheter så att den blir fattigare eller att den utsatte blir ännu mer utsatt. När du avskyr det som är ont och ber Gud om kraft och hjälp att göra det som är möjligt för dig, då tillber du Gud i ande och sanning. Så ge vidare till varandra och i det år som ligger framför oss nu. Det är att tillbe Gud i ande och sanning. Att fortsätta röja undan de hinder som hindrar en människa att hitta hem till Gud. Det är att tillbe Gud i ande och sanning. Och som kyrka så tänker jag att vi längtar efter att fortsätta leva det livet tillsammans. De här olika vackra berättelserna som växer fram i våran gemenskap just för att vi väljer att ta den där vägen med Jesus. Att dela med oss av tro och bjuda in andra till att upptäcka att ge ett lyssnande öga till en öra till en vän. Att be för människor. Att fortsätta vackert försöka visa vem Jesus är genom våra liv. Med allt det vi är medvetna om brister hos oss själva som inte är fullkomligt men som ändå i gemenskap med andra kan få glimta och glimra av Guds rike. Och det tänker jag är Jesu vision för sin församling. Den är inte mindre än så. Och inför 2026 när vi går in i det så får vi delta i tillbedjan i ande och sanning och göra just det tillsammans. Mm.